En podcast från Aftonbladet Ledare.
Hon ska ta sig in i regeringen, hon ska ta sig in i riksdagen och jag tror att det här kan funka.
Elisabeth Handringqvist visar det här, ja, stort ledarskap.
Hela deras identitet är att de är helt överentusiastiska.
Jag har ju något sånt kraftfält runt mig som förstör all teknik som kommer inom en meters radie.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Vi måste börja med de senaste dagarnas stora snackis, nämligen Liberalernas extrainsatta landsmöte. Det skulle varit ett snabbt möte med fokus på att rösta om förtroendet för Simona Moamsson som partiledare. Men det tog 4,5 timme på grund av teknikstrul. Och man kunde följa det här live då, och det var många som tyckte att det var väldigt underhållande. Kanske lite igenkänningshumor efter pandemins alla kaotiska Zoom-möten. Hon fick sitta kvar i alla fall. Hon fick 95 röster för till stöd för henne och 80 personer som avstod. Gick Simona Moamsson ur mötet stärkt eller försvagad? Vad säger du, Jana?
Ja, alltså stärkt eftersom hon ändå fick stöd. Men det är klart att det här är ett skadeskjutet parti idag. Och det är ju väldigt många av ledande liberaler som har lämnat partiet. Och så verkar de ju vara väldigt glada för att de har fått många nya medlemmar. Alltså det har varit en ganska stor tillströmning tydligen efter det här beskedet. Men då är det ju, ja, får man väl väga det mot många av de här starka profilerna som då lämnar och som har vigt sitt liv åt den liberala rörelsen. Alltså det är ju en katastrof för dem.
Är det bara att tuta och köra nu för Simona Moamsson? Har hon mandat att göra precis vad som helst, Anders?
Ja, det skulle jag säga. Alltså hon har ju liksom, med alla så här normala språkbruk så var det här ju en kupp. Mm. Så här har man ju inte möten i en traditionell svensk förening. Varken med mängden teknikstrul, då skjuter man ju upp mötet. Eller med den här kuppartade konstruktionen av själva mötesfrågorna. Alltså det som faktiskt alla diskuterar, ska SD sitta med eller regeringen, det får man inte besluta om. Det finns ingen motkandidat, så att det är egentligen ingen riktig votering överhuvudtaget. Och denna votering förlorar hon nästan, som är liksom en fejkvotering. Och det är klart att liksom, så här, det här är som en bostadsrättsförening som inte fungerar. Liksom. Och sen så sitter de och avgör om det ska bli regeringskris eller inte. Så det är klart att det är ju...
På lite svajig linje.
Det är ju något svajigt liksom alltihop. Ja. Men jag skulle säga att grunden... Nej, alltså grunden, hon går starkt i det här, därför att hon skiter i demokratiska principer. Och Liberalerna är inte vad man i normal mening skulle säga traditionellt föreningsparti. Utan det här är mera av liksom... en transportsträcka till valet. Mm. Och sen kommer det avgöras efter valet. Kommer hon in i riksdagen, vilket ju är ett frågetecken. Om de kommer in i nästa regering, ja, då får hon ju sitta kvar. Om hon inte gör det, då är hon ju körd och hennes parti är borta. Så det är ju liksom det som är de två vågskålarna. Men det kommer ju inte vara några mer tillfällen nu att liksom ifrågasätta kursen eller något sånt. Utan det
jag tycker också att det diskuteras väldigt mycket kring den här kuppen och hur demokratiskt dagens Liberalerna är ungefär, men väldigt lite kring själva strategin, alltså hur de har tänkt, för att med den här omfamningen av Sverigedemokraterna så är det ju också en högersväng för Liberalerna och man vill uppenbarligen locka till sig stödröster från Moderaterna framförallt, men det får ju inte högerblocket att växa. Det är ju inhemsk kannibalism. Mm. Utan man måste ju locka vänsterröster. Och hur ska man göra det med den här strategin? Det är jag inte får ihop riktigt.
Hur har de tänkt, Anders?
Jag tror att de kommer att gå till val och säga ungefär så här. Att om det ska finnas någon som helst chans för tidigare regeringen att bli omvald, så krävs att Liberalerna kommer in. Alltså lite utpressning. Och utpressning är en underskattad metod i politiken.
Men då är det ju högerröster som Jonna säger.
Ja, alltså jag är inte så säker på det. Jag kan tänka mig att det också finns en del från soffan. Mm. Sådana som blev demobiliserade tidigare. Mm. Jag kan tänka mig att en del av de som kommer tillbaka till L nu är traditionella L-väljare. Vi får inte glömma det att L har alltid fått över 4% i valen. Det finns en fruktansvärd massa människor där ute som har röstat på Liberalerna tidigare.
Sjukt att tänka sig.
Ja, det är sjukt att tänka sig, men så är det ju. Och det är ju de man vill ha tillbaka. Så det är inte alls nödvändigt att de väljarna finns hos L. De kan finnas hos soffan. De kan vara ute och vimsa hos Sverigedemokraterna. De kan finnas på alla möjliga ställen. Men de har ett väljarbeteende som i tidigare val gjort att de har tyckt att det var okej att rösta på Leijonborg. Leijonborg fick 13% när han ställde upp.
Nästan,
men han fick det liksom. Mm. Så att vi pratar ju om ett parti som har funnits väldigt länge. Och det är väldigt svårt att bli av med partier som har funnits väldigt länge.
Men det känns som att Liberalerna i och för sig, nu går jag verkligen bara på känsla här, att det borde vara det parti som har liksom minst antal soffliggare som sympatisörer. Alltså hela deras identitet är att de är helt överentusiastiska.
Mm. Fast med den strategin som var, alltså det här att vi ska gå till val på att utlösa regeringskris, den strategin var inte jättebra. Alltså den strategin tror jag många...
tilltalade inte alla lärare och rektorer som röstade.
Inte alla vänner av ordning.
Nej, och jag tror nog att de kan nog dammsuga tillbaka en del av sina gamla väljare nu med den här strategin. Jag tror ju att det Simona gör är rätt för den strategiska mål hon har. Det vill säga att hon vill komma in i regeringen till varje pris. Det är fel för Sverige. Och det är fel för liksom de flesta väljare hos Liberalerna. Men jag menar, hon har en målrationalitet nu som bygger på att hon ska ta sig in i regeringen. Hon ska ta sig in i riksdagen. Och jag tror att det här kan funka. Alltså, så att jag vet att alla skrattar på hela sociala medier åt det här. Men jag tror att vi såg en...
Nej, men alltså vadå skrattar? Det är klart att alla kunde...
Alla skrattar.
Nej, men det är klart att alla kunde se att den strategi eller den plan de hade innan inte funkade. Eftersom... Mm. De sjönk ju som en sten och var nere på 1,8 eller vad det nu var procent i vissa mätningar. Så det är klart att alla förstod att den strategin inte höll. Att man inte förstod liksom hur det gick ihop, den logiken. Att man skulle gå till val på en ny tidigare regering. Men att Sverigedemokraterna skulle hållas utanför. Vilket inte liksom lirade alls med de utsagor som Sverigedemokraterna och de andra partierna hade. Men bara för det inte skulle funka så behöver inte det här heller vara rätt. Alltså det ska ju bli jättespännande med de kommande väljarmätningarna om de får någon slags effekt här. Men jag har man kan konstatera att de ledande liberala ledarsidor som har varit kritiska till ett samarbete med SD som typ DN och Sydsvenskan, där uppmanar deras politiska skribenter, liberaler, att just välja soffan i valet istället för att, och låta liksom det här partiet dö sotdöden ungefär. Det finns ju för sig ett annat liberalt parti också, de kan välja, eller något annat parti också. Men det var bara intressant att de uppmanades i soffan. Jag tror inte så många väljare, särskilt inte liberaler, hörsamma det.
Restar inte.
Men utan att kasta sten i glashus så tänker jag att det kanske inte är så att de bästa valstrategerna sitter på tidningar.
Va?
Så det kanske är så att de faktiskt inte är liksom rätt personer att fråga. Alltså skulle jag titta väldigt krasst...
Jag som jobbar på en tidning,
om jag får vara valstrateg åt Liberalerna, så tror jag Simona tänker rätt. Inte bara därför att det gick åt skogen med den förra strategin, utan därför att det finns ingen liberal idétradition kvar. Alltså det är ett konkursbo. Och om du har ett konkursbo och är konkursförvaltare,
säljer man bara det man kan.
Då säljer du allt du kan. Därför att det är så du kan så att säga, ge fordringsägarna någonting överhuvudtaget. Och nu säljer hon allt hon kan. Hon tar jättemycket risker. Och det här är en traditionell politisk, så att säga, det här är ingenting nytt. Att när partier rigger riktigt, riktigt, riktigt risigt till, då tar de vilka risker som helst för att klara sig. Och det gör hon nu. Det var det Reinfeldt gjorde efter 2002 års val. Det är det hon gör nu. Det var faktiskt det som Johan Persson gjorde när de faktiskt Liberalerna förra valet bytte partiledare mitt i valupptakten. Då tog de också en jätterisk och den funkade. Så att det finns någonting i det här liksom risktagandet och modet som de har som är otäckt ofta lyckas.
Ja, men det finns ändå något djupt tragiskt över att man kallar in Lars Leijonborg. Han fick väl ett sms av Simona Moamsson, inte ens ett samtal, om han ville gå med igen i partiet. Och att han, alltså 76 år, han har ju haft sin politiska karriär bakom sig. Han går in nu, medan till exempel LUF-ordföranden Anton Holmlund väljer att gå ur. Eller att han skulle ju kandidera till riksdagen, men hoppar av sin kandidatur. Alltså det är ju en dyster syn för
framtiden
för partiet.
Det är också en sak som har hänt sen vi poddade sist, att det är två gamla rävar som har gjort comeback i svensk politik. Och en är då som sagt Lars Leijonborg, som var partiledare för Folkpartiet förut. Och den andra är att Centerpartiet har rekryterat Birgitta Olsson, som tidigare var folkpartist och som alla har liksom bönat och bett om att hon ska komma tillbaka och bli partiledare för Liberalerna. Hon sa nej, nu blev hon centerpartist. Vem av de här två, okej, ledande frågan, men vem av de här två är den bästa rekryteringen, Jonna?
Alltså, det är faktiskt svårt att säga. För jag tror att båda är nog lite av drömrekryteringar för båda partierna. Alltså Birgitta Olsson är ju en av svensk politiks stora fixstjärnor. Men hon var ju också en kontroversiell person, inte minst i sitt eget parti, Liberalerna, eftersom hon utmanade Jan Björklund om partiledarposten, och sen så vann hon inte den, och så försvann hon ju från svensk politik. Så att hon är inte okontroversiell, men hon är alltså otrolig fjäder i hatten för Centerpartiet, givetvis. Och kan nu, alltså det var ju en magisk timing också att hon, att de berättade att hon gått med i Centerpartiet, eller ska kandidera för till riksdagen, samma dag som det här Sverigelöftet mellan Liberalerna och Jimmie Åkesson presenterades.
Anders, vad säger du? Kommer Lars Leijonborg dra några röster?
Det kan han göra, men det finns en likhet mellan honom och Jan Emanuel. Som är just det här att du tar liksom en kändis, så kastar du in den på slutet och så gör du liksom något kul. Och den där folklistan med Jan Emanuel gick väl så där.
Ja, men det var ju ett nytt parti.
Det var ett nytt parti, men frågan är vad det här är för parti. Jag vet inte. Kändisar kanske inte flyger i regeringsskiftets val, tänker jag. Jag tänker att det kanske står för mycket på spel för att du ska rösta på en kändis. Och då tänker jag att Birgitta Olsson är en bättre rekrytering av två skäl. Ett, hon kandiderar i Stockholm. Och i Stockholm så finns det väldigt många liberaler som tycker väldigt illa om Simona Moamsons linje. Det vill säga, om hon ska ha en krysskampanj, vilket jag utgår från, i Stockholm, så kommer det att finnas i alla fall en tredjedel av alla Sveriges liberaler i Stockholm att liksom nå. Jag tror att väldigt många av dem kan tänka sig att Birgitta Olsson, de stödde säkert henne en gång i tiden, och de kan nog tänka sig göra det igen. Så jag tror att strategiskt så är Centerpartiets rekrytering att de plockar en liberal och kan få med en del liberala väljare smartare än att liberalerna plockar en annan liberal. För det är liksom samma på något sätt ekosystem. Det andra skälet att jag tror att Birgitta Olsson är smart faktiskt, det är att de rödgröna nu får in en person som jag inte upplever riktigt är lika låst som de flesta centerpartister när det gäller samarbete med Socialdemokraterna, med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det kanske är så
att det, jag tror att det kommer lösa sig.
Ja, men det kanske är så att liksom vad Birgitta Olsson också på ett sätt gör är löser upp den här konflikten, det här garnystandet av röda linjer. Och därför att hon säger vad som är viktigt. Och vad som är viktigt i det här valet, det är inte om liksom Vänsterpartiet får ministerposter eller Centerpartiet får någon enskild fråga eller Miljöpartiet får något, utan det är att byta ut det här gänget som sitter. Därför att det här gänget som sitter står för en väldigt, väldigt annorlunda Sverige än det som finns. Det här säger hon hela tiden. Och jag tänker att om de rödgröna kan samlas runt det, då är kanske Birgitta Olsson en framtida väldigt bra minister i en rödgrön regering. Det är inte alls omöjligt.
Det har ju redan flaggat för att hon gärna skulle vilja bli.
Ja, och jag tror inte att det är omöjligt. Jag skulle gärna se henne där.
Du har helt rätt. Alltså, jag tycker också att hon kommer in som en frisk fläkt. Alltså, det märks att hon har varit utomlands de senaste åren. Hon har ju levt i Washington och jobbat för det demokratiska partiet där. Att hon kommer in med helt nya ögon på svensk politik. Eller helt nya ögon, men alltså en ny blick i alla fall.
Lite utifrån.
Ja, lite utifrån. Och våga säga sånt som andra tänker. Att ja, men det är klart att vi ska lösa det här och... Och även om hon säger att hon gärna vill hålla Vänsterpartiet utanför regeringen, så verkar det ändå inte vara lika ultimativt som man ofta hör från andra svenska politiker. Mm. Så bara det känns att, men här är någon som faktiskt är lite pragmatisk och som vill få saker gjorda.
Man får också säga att det är ganska modigt av Elisabeth Thand Ringqvist. Alltså även om hon kommer ju förmodligen, som du säger, få många röster till Centerpartiet på grund av det här. Men att släppa in en så stark röst när man själv inte är så etablerad som partiledare än är ju lite riskfylld. Alltså särskilt när den personen går in och säger lite nya saker, typ det här kommer nog lösa sig med Vänsterpartiet. Det blir ju lite att hon kör över Elisabeth Thand Ringqvist.
Men är det inte det som är ledarskap också? Att du inte är rädd för att du får konkurrens?
Ja, det är ju jättebra.
Och att den där
men det är modigt.
Kraften,
det är det,
ja,
jag menar.
Det är mod. Ja. Det är lite samma mod. Att liberalerna har mod, det de gör. Det är också mod. Ja. Och då tar du lite mer risker än vad du hade gjort i vanliga fall. Och Centern ligger ju inte heller så jättebra till. Jag tror att det kan betala sig ganska mycket för Centern. Mm. Att Centern vågar göra det här. Och jag tänker att svensk politik ganska fundamentalt förändrades med de här beskeden som kom. Kanske inte så mycket med Lars Leijonborg, men beskedet från Simona Moamsson och Centerns rekrytering av Birgitta Olsson, det nu är på något sätt spelpjäserna inför valrörelsen, de är nog hyfsat på plats.
Fast jag gjorde faktiskt exakt samma reflektion, vilket är intressant, alltså att man ändå gör det, att det kanske också är en kvinnlig reflektion, att för många kvinnor på toppositioner brukar jag säga att man har känt att det finns bara plats för en ungefär, så att man måste armbåga sig fram lite och kanske att man känner att andra kvinnor är konkurrenter snarare än kollegor. Så. Elisabeth Thand Ringqvist visar det här stort ledarskap, och det kan man också sakna lite tycker jag bland de andra rödgröna partierna som känns rätt toppstyrda, inte Miljöpartiet tänker jag då på, utan då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Där känns det ju som att lite att Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostars, det de säger är lag. Det är få som vågar säga någonting som man inte har hört från Magdalena Andersson eller från Nooshi. Medan Birgitta Olsson kommer in och freestylar lite och det verkar vara högt i tak där.
Jag bara sneglar på Anders. Tycker du att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har samma partikultur, Anders?
Nej, men det har de inte. Men däremot på den här punkten så måste jag säga att Socialdemokraterna, jag brukar ju säga det lite elakt, att Socialdemokraterna är det enda leninistiska partiet, att de har en partikultur som är väldigt auktoritär ibland och kan vara. Och närmare
på ett
val,
bra sätt.
Nej, men närmare val, då blir den mer och mer så. Efter val så är det kanske inte lika mycket så, och partikongressen är absolut inte så. Men just att nu är Socialdemokraterna i en fas där väldigt få skulle säga emot. Och så. Vänsterpartiet har ju lite samma tendenser. Den stora skillnaden tycker jag, den är att det Nooshi Dadgostar har försökt göra är att försökt kopiera S.
Fast alltså, det blev stalinism.
Nej, det blev inte stalinism. Nej. Men vad det blev skulle jag säga är en slags mishmash av liksom väldigt tydliga hårda tag, men sen också ganska otydlighet vad man vill. Och istället för att då berätta vad man vill har man låst det i vissa sådana här på något sätt skyddsräcken man kan hålla i. Vi måste sitta i regeringen. Jag har ingen aning om en enda politisk fråga som de har. Men de ska sitta i regeringen. Och det där är, tror jag, de har liksom försökt kopiera Socialdemokraternas ganska auktoritära och tuffa stil. Men det kommer liksom inte ut någon politik ur det. Så att jag ser inte än så länge att det funkar för V. Och de går också inte särskilt bra i opinionen. Så att ska de ta hem Socialdemokraternas partikultur, då måste de ha det här liksom interna bråkigheten när det gäller sakpolitiken. Mm. Och det har inte vi. Vi klarar inte av det. Vi utesluter folk som inte tycker som ledningen. Och den liksom...
Det är väl för att de tycker ganska knasiga saker oftast då.
De tycker ju väldigt knasiga saker och är trottar och annat.
Fast det är också så. Andra är som har hoppat av, som har Ali Esbati eller Aron Etzler och personer som har varit i partitoppen tidigare som har försvunnit. Så idag är ju Vänsterpartiet väldigt förknippat med Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson. Så att de styr partiet väldigt hårt. Och därför tycker jag också att Centerpartiet bara kändes nytt. Att de här två kvinnorna kommer in och pratar lite olika budskap.
Men jag tycker också att det är en skillnad i tid för Vänsterpartiet. För när Jonas Sjöstedt var partiledare, då upplevde jag ändå en annan typ av vänster som var liksom öppnare mot andra partier, öppnare mot omvärlden.
Han skrev ju till och med sin självbiografi tillsammans med sin presssekreterare, vilket kändes lite väl altruistiskt.
Det var nog lite väl altruistiskt möjligen, men jag tror ändå att den skillnaden, alltså jag tror att Vänsterpartiet för att vinna en bredare anklang, de behöver liksom vara öppnare mot sociala rörelser, mot liksom andra intressegrupper, fackföreningsrörelse. Och då kan man inte så här komma och säga, nu har vi bestämt hur det är, gör som vi säger. För det flyger liksom inte. Om du ska prata med Palestinarörelsen, de kommer inte göra som du säger. Liksom. Eller fackföreningsrörelsen kommer absolut inte göra det. Så att liksom, jag tror att Vänsterpartiet behöver hitta ett annat tonläge. Och jag vet inte om det är Centerpartiet en måttstock för det, kanske.
Vi ska gå över lite till att prata mer om samarbetet till vänster mer konkret, för att du var med i Agenda i söndags, Anders, och då var det ett av ämnena. Och då tyckte jag det var intressant att Leonidas Aretakis från Flamman, chefredaktör där, sa att Socialdemokraterna alltid har favoriserat Centerpartiet, och det är någonting som jag har hört vänsterpartister säga tidigare. Stämmer det?
Alltså det stämmer ju inte om man tittar på... Eller det är så här, jag kan förstå att vänsterpartister säger det, för det är en slags sägning som gör att de säger att de är inte ansvariga för sin egen politik. Så när Flamman till exempel eller andra såna här vänsterpartistiska, så att säga, i den sfären säger det, då säger de egentligen att det är Socialdemokraternas ansvar att reda upp konflikten mellan V och C. Det är egentligen det underliggande budskapet. Socialdemokraterna har minsann favoriserat det stora barnet men inte det lilla barnet, och nu måste man se till båda. Det där är ju inte sant. Alltså tittar man i sak så ser man ju att vänsterpartister naturligtvis har man samarbetat med mycket mer, både regionalt, lokalt, när det kommer till liksom rikspolitik på olika sätt. Sen fanns det ju det här liksom förnedringsklausulen i januariavtalet.
Bra namn.
Nej, men det fanns ju det mot V, och det var väl Centern som, eller Liberalerna som låg bakom det, och det är klart V är sura för det. Men i sak så är det ju så att Socialdemokraterna är ett vänsterparti, Centerpartiet är ett högerparti. Det är klart att Socialdemokraterna lättar att samarbeta med andra partier till vänster. Och det är ganska uppenbart att det är så, för man vill ha samma samhälle. Man vill inte ha nyliberal ekonomisk politik, man vill inte ha Centerpartiets vinster i välfärden, man vill inte ha liksom det. Och den, så att säga, den konflikten finns hela tiden. Så att jag tror att Vänsterpartiets retorik egentligen handlar om att de vill säga det är sossarnas ansvar att göra något åt att vi inte har något regeringsalternativ på vår sida.
Men det ligger ju ändå någonting i det de säger, i att det de menar är ju titta på januariavtalet och den här förnedringsklausulen,
ja,
och att Centerpartiet fick igenom jättemycket, liksom orimligt mycket av sin politik, och Liberalerna och så också, medan vi inte fick någonting typ. Men jag tror, eller?
Ja, alltså jag tror att den där bilden beror på alltså, att det är gamla historier som ligger och skvalpar. Att när Stefan Löfven blev partiledare, så bland det första han gjorde var ju att skriva en debattartikel i DN om hur han ville samarbeta med C och L. Och det var ju för att han ville splittra alliansen, som då var den stora dominerande politiska kraften. Det var ju liksom ett sätt att slå en kil där. Och sen så blev det ju också ett januariavtal med de partierna. Så på det viset lyckades han ju med det. Men då uteslöts ju Vänsterpartiet ur den. Så gruffet ligger liksom tillbaka, alltså 10 år bak i tiden. Men sen så har vi ju också den historien om att Vänsterpartiet var med och fällde Stefan Löfven som statsminister.
Och det blev ju en utredning.
Ja. Ja, precis, om marknadshyror. Och det är klart att det finns väldigt mycket så här såriga känslor som absolut har läkt vid det här laget. Men man har ju inte glömt bort dem säkert från socialdemokratiskt håll.
Men det är också så, man ska inte glömma en annan sak heller. Och det är att det här är också väldigt mycket fiktivt. Därför att det som Vänsterpartiet drev under alla åren, i alla fall sedan 2002, finns inga förutsättningar för in i riksdagen. Därför att majoriteten i riksdagen är borgerlig.
Och vad är det som de har drivit?
Jo, nej, men det verkar finnas en föreställning hos en annan ekonomisk politik, en annan välfärdspolitik. Alltså, Vänsterpartiet har väldigt långgående krav på väldigt många områden. Men grejen är den att problemet för Vänsterpartiet här är att det räcker inte att Socialdemokraterna säger ja till den. Därför att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inte sedan 2002 haft majoritet i riksdagen. Så det innebär att vi har suttit i snart 25 år med en högermajoritet. Så när vänsterpartisterna är arga på Socialdemokraterna för att de inte har gått med på vänsterpartisk politik, så vet de ju någonstans innerst inne att den hade ändå inte genomförts. Mm. Därför att det finns inte en majoritet i riksdagen. Och det här gör att Vänsterpartiet behöver Centerpartiet lika mycket som Socialdemokraterna behöver Centerpartiet för att kunna bilda nästa regering.
Men deras vänsterpartisterna tycker väl då att ja, men Centerpartiet behöver ju oss också.
Absolut.
Så varför kan man inte genomföra lite vänsterpartistisk politik? Absolut. Precis som centerpartistisk?
Och det här är ju
någonting i det.
Absolut, det gör det. Och det här är ju jävelskapen med att man måste ha 51% för att vinna frågor.
Ja, det är för jävligt.
Alltså det är ju för jävligt, man måste ha 51%. Och det gör att tyngdpunkten i alla parlamentariska demokratier aldrig ligger ute på längst yttersta vänsterkanten eller längst yttersta högerkanten, utan den tenderar att ligga där det finns 51%. Och det är därför som Centerpartiet, de behöver inte Vänsterpartiet. De behöver ingen för att sitta i opposition och vara Centerpartiet i mitten. De kan skita i det som Annie Lööf gjorde. De kan bara sitta där och bara finnas. Mm. Därför att, men vill Vänsterpartiet få igenom någonting så behöver de Centerpartiet.
Fast Vänsterpartiet har ju rätt i att i så fall går ju inte Elisabeth Thand-Ringqvist retorik ihop. För hon är ju tydlig med att Centerpartiet vill se ett regeringsskifte. Och regeringsskiftet kan bara ske med stöd av Vänsterpartiet.
Tänker Vänsterpartiet, ja. Men det är ju så att hon är ju inte för ett regeringsskifte där Vänsterpartiet ska sitta i regeringen.
Nej, visst.
Utan hon är för ett regeringsskifte tillbaka till Alliansen. Och där behövs inget Vänsterparti. Sen har hon inga siffror som stödjer hennes världsbild. Men jag menar, man ska ju vara medveten om. Och det är det här som jag ibland blir så fascinerad när jag lyssnar på personer som liksom ska vara politiska spindoktors och så. Alltså, fakta är att Centerpartiet är ett liberalt parti. Alltså jag hör massa människor från vänster som gillar Centerpartiet för att de är emot SD. Men det är ju liksom helt vansinne. Alltså Centerpartiet är höger. De kommer alltid att vilja ha en högerregering före en vänsterregering. De kommer alltid vilja ha högerns ekonomiska politik före vänstern. De kommer alltid behöva skattesänkningar före satsningar på välfärden. Det är som DNs ledarsida. Folk tror att DNs ledarsida är vänster för att DNs ledarsida inte vill ha rasism. Mm. Men det är inte där gränsen för höger-vänster går. Den handlar om fördelningspolitik, om jämlikhet liksom. Och det är det här som blir knepigt när man då ska ställa krav på på Centerpartiet. Gör som oss. De kan ju bara säga att vi vill
inte. Jag vet,
inte.
Men jag känner mig lite träffad av det där, för att jag blev också rörd och glad över att Birgitta Ohlsson kom tillbaka till politiken. Och jag tycker att hon är en inspiration och en häftig kraft som känns viktig i svensk politik. Och sen så läser man intervjuer om att hon gärna skulle vilja se Ulf Kristersson som sin statsminister. Då blir man... Nej, men just det. Just det, hon är ju höger också.
Det var inte det du skulle säga. Nej. Jag tyckte det var en annan kul grej som Matilda Molander, som är vd på Fores, som också var med i den här diskussionen, får man säga, med dig, eller panelen i Agenda, sa var att det är enklare att kompromissa om ekonomisk politik än om människosyn. Och SD och Liberalerna har ju kompromissat om människosynen. Men det enda som då vänster, eller vad man ska säga, oppositionen får man säga, vänstern och Centerpartiet behöver kompromissa om är ekonomisk politik. Ger det goda utsikter? Kan det vara något att ta...
Det ger goda utsikter. Mm. Och jag skulle säga så här, att tittar vi på, jag tror att från Centerpartiet till Vänsterpartiet så finns det väldigt mycket gemensamt. Alltså man vill ha ett mer rättvist samhälle, man vill ha en välfärd som fungerar, man vill att hela landet ska leva, man vill ha en klimatpolitik som fungerar. Och tittar man på de förslag som har lagts under mandatperioden så finns det väldigt mycket gemensamt. Mm. Och tittar man på de här människovärdesfrågorna som invandring och kriminalitet har ju blivit en sån och sådär, så är det klart att där sticker ju nu Sverige iväg ut i dimman liksom, med tonårsutvisningar och bristande vandel och upphäva uppehållstillstånd och såna saker. Så det är klart att här finns det ju en värdegemenskap, de rödgröna partierna. Det som jag tror är viktigt i det hon säger, som Matilda Molander säger, och som jag tror också är viktigt i så här, verkligheten, det är ju det att idag så handlar ju debatten väldigt mycket om frågor där ingen kan kompromissa. Därför att de handlar just om människovärde. Du kan inte kompromissa om liksom människovärdesfrågor, det är kört liksom. Och det kan vara aborträtt eller hbtq-rättigheter eller invandring eller vad det är. Det går inte. För man tillbaka den diskussionen till det som faktiskt är som jag tycker är de viktiga frågorna, liksom ekonomi, tillväxt, arbetslöshet, välfärd. Det är klart att då går det att samarbeta med Centern. Och det har man visat under massa år ute i landet. Det finns massa koalitioner och samarbeten där centerpartister och vänsterpartister samarbetar. Så det här är fullt möjligt. Men det bygger lite på att man pratar verklig praktisk politik. Och jag kan väl tänka att när jag tittar på media idag, hur medialogiken ser ut, så är det nästan aldrig de frågorna som lyft fram.
Nej, men jag tyckte att, inte för att smöra för chefen, men att det kändes ju uppfriskande att höra en oberoende socialdemokratisk ledarröst och Leonidas från Flamman och
socialistisk
ja. Och Matilda Molander från Fores.
Grönliberal,
just det. Det är sällan man hör sådana rödgröna paneler längre. Alltså det var länge sedan i Agenda, men även i Sveriges Radio och sådär. Så att bara det kändes fräscht och trevligt för halva befolkningen som ändå röstar på sådana partier som har de åsikterna. Men jag tyckte också att det kändes som... Ja, men hoppfullt att det kan finnas faktiskt en gemensam värdegrund eller värden att bygga vidare på även för partierna. Och det är konstigt att man inte hör mer av den viljan från SV och MP och C för den delen. Och det är ju någonting som också efterfrågas nu när Liberalerna har varit tydliga med sitt regeringsalternativ, att det faktiskt finns då ett regeringsalternativ till höger med de här fyra partierna, att vad är de rödgröna svar? Och det borde ju finnas någonting att bygga på från det man hörde i Agenda och det du också är inne på. Alltså med människosyn, klimatet är en jätteviktig, tillväxt, arbetslösheten, alltså det är ändå sådana frågor som de borde kunna sätta upp några punkter eller någonting där man faktiskt pekar ut en riktning framåt.
Man kan ju säga att vi hade ju förra veckan så genomförde vi Vänsterns opinionsdagar. Det är ju ett återkommande arrangemang som Aftonbladets ledarsida och Tankesmedjan Katalys har ordnat i massa år. Och då hade vi en av de punkterna som var på det där, och det är ganska många som kommer, det är 70-80 vänsterskribenter som kommer och är med och sådär på det där ett par dagar. Men då hade vi där, vilket var intressant, då hade vi valledarna från de olika rödgröna partierna där. Och där tror jag, utan att säga några namn, men där tror jag känslan var väldigt mycket efteråt att liksom, shit, pratar de inte med varandra? Alltså liksom, hur svårt kan det vara liksom att sätta sig ner, ta en kopp fika, komma överens om att vi fäller Simona Moansson i en misstroendeförklaring på måndag eller något, jag vet inte. Men att man liksom, man bara funderar liksom, vad finns det för roliga saker vi kan göra ihop? Och det där med Simona Månsson var ju bara delvis ett skämt. Hon har ju antagligen förlorat sin majoritet i riksdagen. Så det finns ju liksom säkert möjligheter att göra sådana saker. Eller lägga politiska förslag. Klimatfrågan måste man ju kunna tycka lika om på jättemånga saker. Alltså bara symboliskt. Och sen att partiledarna kan vara på en bild ihop. Och då var det någon som sa i det där samtalet, jag kommer inte ihåg vem det var, som sa att men tittar vi i en bildbank så finns det inga bilder på de fyra partiledarna på de rödgröna partierna. Det finns någon bild från Nobelfesten tror jag och så.
Men då är inte alla med.
Och då är inte alla med, då är liksom tre, fyra med. Men det finns helt enkelt inga bilder. Och så det har vi ena sidan så här, det finns inga bilder. Och andra sidan så har vi hela tiden så matas vi med bilder av de fyra tidiga partiledarna.
Och Moderaternas valledare Martin Borgs, han har ju varit snabb med att påpeka det här. Och särskilt den där bilden från julfikan hemma hos Ulf Kristersson. Där alla fyra satt och hade det mysigt över lite mjuk pepparkaka. Ibland säger ju en bild mer än tusen ord. Det är ju...
Vi får hoppas på...
Eller frånvaron av en bild i det här fallet säger ju verkligen mer än tusen ord. Alltså, och jag tycker faktiskt det är ganska intressant att jag menar, bilder är bilder och PR är PR och hejsan svejsan och politik är viktigare. Men det, den här liksom känslan man har när man ändå har lyssnat på de här valledarna som då berättar och har massa fina planer och hejsan så. Men det finns inte en enda bild på partiledarna.
Vi får hoppas på fina midsommarbilder på de rödgröna partiledarna.
Ja, det börjar nästan bli för sent då.
Regeringen föreslår nu att det ska bli lättare att dra in uppehållstillstånd på grund av bristande vandel från och med 13 juli i år. Och bristande vandel betyder alltså typ ett levnadssätt som inte anses hederligt eller skötsamt. Och det kan till exempel vara obetalda skulder, att man har jobbat svart, att man inte har betalat sina böter eller att man bidragsfuskar och så vidare. Och migrationsminister Johan Forssell vill också att lagen ska gälla retroaktivt, vilket ju är lite speciellt. Han kör över utredningens rekommendationer där. Och det innebär alltså att misskötsamhet som har skett innan lagen börjat gälla ska tas med i bedömningar. Det kan inte vara helt ensamt, men det kan tas med tillsammans med nyare handlingar. Är det här spiken i kistan för all rättssäkerhet och rimlighet, Anders?
Inte all, men,
nästan
men det är klart att införa retroaktiv lagstiftning med den här typen av otroligt ingripande konsekvenser mot enskilda, det är ju inte lätt. Alltså det är knepigt. Nu om man ska läsa i vad det står så ska det göras en helhetsbedömning, och helhetsbedömning då kan gå tillbaka i tiden och så. Men det är klart att det är knepigt att i ett fall lyfta upp någonting någon har gjort tidigare innan en lag har inträffat. Det är klart att det blir det krockar med principer som är rätt viktiga. Sen har de väl lagtekniskt trasslat sig runt det, men principen är ju fortfarande, tycker jag, den är knepig. Alltså.
Jag blir livrädd. Alltså, det känns som att man är verkligen ute på ett sluttande plan nu. Alltså, både den här retroaktiviteten och det här luddiga vandelsbegreppet gör ju att det känns väldigt osäkert. Så att, och just där, nu handlar det om personer med utländsk bakgrund, och det känns som att, vad är nästa steg när man inför det här vanskliga rättssäkerheten? Ja,
alltså, och det här med att riva upp saker i efterhand, det är knepigt. Alltså, riva upp någons examen i efterhand, eller riva upp någons bygglov i efterhand, eller vi kan ändra din beskattning i efterhand, för vi tycker att vi ändrar lagen här, så vi tycker att du ska få betala mycket mer skatt, så då ändrar vi det. Allt sånt där är ju förbjudet i Sverige. Mm. Grundligt förbjudet. Så får man inte behandla liksom den offentliga makten. Och det är klart man kringgår förbudet mot retroaktiv lagstiftning här, men principen gäller ju fortfarande, och den principen struntar man ju i. Så att, och det är lite otäckt också om man, lagrådet kom ju med ett utlåtande över den här stora straffrättsreformen för ett tag sedan. Och lagrådet är ju Sveriges högsta jurister som liksom går igenom och kollar att lagförslagen är rättssäkra, att de inte strider mot grundlagen och så. Och lagrådet sågar ju den här reformen i grunden, därför att utredningen är dålig, handläggningen är hafsig. De kallar den för ett hastverk. Det är otroligt starka ord från lagrådet. Mm. Och då har en enad borgerlighet gått ut och sagt, det skiter vi i. Och jag läste en artikel i Expressen här förra veckan, tror jag det var, där Expressens ledare slår fast att lagrådet, de är, alltså man skriver inte rakt ut, men de är i princip politiska aktivister, juristerna. Sveriges domarkår är liksom aktivister som ska prata om att grundlagen, kom inte här och dra hit en jävla grundlag liksom. Det där är exakt vad magarörelsen har hållit på med i USA. USA, vad liksom auktoritära regimer gör. Att du börjar gå in och anklaga domare och oberoende tjänstemän för att politiska aktivister när de inte gör som du vill.
Du skrev ju också en artikel om det, Susanna, om Jim Åkesson som har samma retorik om opolitiska tjänstemän på myndigheter. Att han menar att de är aktivister och att de är motståndare till deras politik. Det finns något väldigt skrämmande i det. Men
det gör verkligen det. Det här får inte så stor uppmärksamhet. Liksom, att folk bryr sig inte om det här. Det är så här juridiska finlir. Men man kan liksom fundera tillbaka själv och se liksom hur mycket man är beroende av myndighetsbeslut. Mm. Att myndigheter fattar beslut, det är liksom förutsättningen för hela tillvaron. Att man har ett beslut att hänvisa till. Tänk då att man etablerar en princip där man, när man kan liksom kringgå lagen på något finurligt sätt, ändra det här i efterhand. Och nu gör man ju det för personer som är utländska medborgare. Eller personer som då man ska upphäva medborgarskapet för. Mm. Det får man väl se lite vad gränserna kommer att gå med den typen av lagstiftning i framtiden. Det vet man ju inte. Men en sån sak jag noterar i texten är att det tillstånd man har fått på felaktiga grunder ska man kunna upphäva. Och vad är då felaktiga grunder? Och hur långt så att säga, sluttar det här planet egentligen? Och det undrar jag vad det leder. Och än så länge har det ju inte genomförts, så vi vet inte.
Nej, men jag tror att alltså, man har ju säkert befolkningen med sig om man vill utvisa utländska medborgare som begår alltså, terrorbrott och så vidare. Men det här är något helt annat. Alltså, det är ju så godtyckligt. Asocialt beteende, vad är det?
Som är skuldsatt.
Precis, eller jobbat svart, det har nog ganska många gjort, även svenskar. Alltså det känns så fjuttigt, och egentligen är det ju bara, alla förstår ju varför man gör det här. Man vill inte ha utländska människor här överhuvudtaget.
Men det finns också en otäck sak i det här som har en annan botten, som jag noterade. Och det var ju så att när den här utredningen togs fram så påpekades det ju att i en helhetsbedömning om någon kanske lutar åt terroristorganisationer eller extremistorganisationer, så ska man ta in yttranden. Alltså ett yttrande kan i sig inte göra att man utvisar folk, men däremot så kan helhetsbedömningen, när man kladdar in dem i en extremistorganisation.
Typ något du har skrivit på Facebook.
Du har skrivit på Facebook, typ något du har sagt, typ någonting du har ropat i demonstrationståg. Och då kan man ju då lyssna att samtidigt som det här pågår så har det varit en debatt där Kristdemokraterna pekar ut hela Palestinarörelsen som extremister som ska förbjudas. Och vi har haft en debatt ganska nyligen om kurdiska aktivister, där kurdiska aktivister har pekats ut som extremister, vilket naturligtvis vissa av dem har varit också. Men det är ganska breda befolkningsskikt som man nu pratar om. Klimataktivister, vad är de för någonting? Vad har de sagt? Finns det personer som har utländskt medborgarskap där? Och så vidare. Så att man öppnar för någonting när man börjar ta in yttranden och åsikter och sånt i det här, som är jättefarligt. I det här förslaget så står det att enskilda yttranden är inte grund för bristande vandel, men däremot att det just är en helhetsbedömning. Och jag tror att det där kan bli skitfarligt. Och den här utredaren fick ju frågor om det här när utredningen kom. Vad ska man göra då om man är utländsk medborgare? Liksom, vad ska man göra i de här situationerna? Och då sa han, vakta din tunga.
Trevligt.
Och det där, då känner jag liksom, vad är det vi håller på för lagstiftningar? Kommer det att vara bristande vandel att vara Palestina-aktivist till exempel? Mm. Det tror jag säkert att flera av de borgerliga partierna kan tänka sig.
Ja, alltså vi ser ju också hur man hanterat klimataktivister i bland annat England. Mm. De har kriminaliserat vissa grupper, och det är ändå en Labour-regering. Så att det ligger ju i farans riktning att vi får något liknande här.
Jag tror det kommer under nästa... Alltså, skulle det här gänget vinna och halva regeringen blir Sverigedemokrater, liksom, då kommer vi att se den typen av lagstiftning. Och då kommer det just vara mot så här, migrationsaktivister som gör med flyktingar, det kommer att vara mot klimataktivister, det kommer att vara mot Palestina-rörelse, den kurdiska rörelsen. Alltså den typen av grupper kommer att vara först. Det kommer inte att vara vanliga liksom, så här, handel som går ut och demonstrerar mot angiverilag i första skedet. Men när du väl har satt den här principen om att det kan få konsekvenser vad du gör beroende på legal status, det finns ganska mycket sluttande plan det här kan åka längs.
Jag tänkte att vi ska avsluta podden idag med en slags, ska man säga, hyllning till Liberalerna, där vi alla ger lyssnaren varsitt tekniktips för videomöten. Anders, du kan väl börja, teknikmästaren här på redaktionen.
Slå inte på datorn när den stänger av sig, för det fungerar inte.
Tips från en erfaren man här. Jonna, har du något tekniktips?
Nej, förutom att bara muta när du inte pratar.
Ja. Bra tips här från
Otroligt
Aftonbladets ledarredaktion. Jag kan tipsa om alla som ska vara med i sådana här möten, att sitta nära modemet brukar lösa ganska mycket.
Finns modem?
Ja, finns modem.
Vad heter det då?
Spännande.
Vad heter det då?
Modem, var det inte sådana som låg i hörnet och rasslade?
Jo. Vad heter det då? Liten.
Router.
Router menar jag. Okej, förlåt.
Modem?
Är det du som är boomer?
Från en boomer till en annan. Men jag bryr mig inte alls om sånt där.
Jag känner mig ung.
Det får någon annan lösa.
Gen Z. Ja.
Så länge jag kan scrolla är jag nöjd.
Ja. Jag har ju något sånt kraftfält runt mig som förstör all teknik som kommer inom en meter.
Alla modem slås ut.
Allting förstörs ju.
Alla fick lite PTSD av Liberalernas kaosmöte.
Verkligen. Det känns som att det
på
kanske
Anders.
En del modem inblandade där. Några som hade kvar sina gamla modem.
Det var roligt att se hur alla hade det hemma.
Ja, piggade upp också.
Ja, Jan Jönsson hade ju en antirasistisk affisch bakom sig. Det kändes som ett budskap.
Ja, menar du?
Verkligen. Ja, då skickar vi med det till alla liberaler som lyssnar och alla andra också, och tackar för den här gången. Tack Anders och tack Jonna.
Tack, tack.
Hej, hej.
Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.